P1 Dokumentär. Det regnar blod i mitt kvarter. Av Randi Mossige Norheim.
Tänk dig att du ser allt inifrån. Alltså att du är mitt i det som är bakom de svarta rubrikerna om unga män som skjuts ihjäl. Där du är har alla som dör ett namn. Och de har mammor och pappor och bröder och systrar. En av de första som skjuts ihjäl i det som senare kom att kallas för ett gängkrig är din barndomskompis.
Det är inte mitt fel att allt det här har hänt mig. Det är inte mitt fel att jag kommer från det området jag kommer ifrån. Det är inte mitt fel att jag har upplevt alla de här traumatiska upplevelserna från mitt hem, från mitt område. Det är inte mitt fel. Det är inte mitt fel.
Och tänk dig det här. När du just gått ut gymnasiet blir din storebror mördad. Då sitter en annan av dina bröder i fängelse och han får ingen permission för att gå på begravningen.
Och jag kan inte ens tänka mig hur många som delar den här smärtan med mig, för det är så många. Folk har förlorat sina bröder i en port, i deras port som de bor i. Hur ska jag kunna gå ner från porten jag bor i om min egna kött och blod har blivit mördad där?
Så här är det för Faiza Idle. Hon är en syster, en dotter och en kompis. Nu har hon bestämt sig för att sluta vara tyst.
Det enda som får prata om problematiken i våra förorter, det är grabbarna. Det är ingen annan. Det är grabbarna som förändrade deras musik. De får snacka skit om politiker, de får prata lite om detta. De ska höras, de ska prata. För det är deras verklighet, det är inte vår verklighet. Vi blir inte drabbade, vi är tjejer.
Fotografiska museet i Stockholm.
Tack för att jag fick komma.
Faiza Idle står på scenen. Hon är 25 år och uppvuxen i Tensta. Den här kvällen är Faizas tjejkompisar här.
Och nu ska jag dela med mig av mina tankar.
Ja!
Busiga killar som sett Scarface. Alla hade drömmen om att bli Pablo. Vissa kastade ägg, andra kastade stenar. Från skyddsväst till Glock 19. Skyttarna gick från drive-by till elsparkcykel. Makthavarna behöver sträcka ut sin hand. Förändringen börjar med oss själva. Tillsammans gör vi en skillnad. Tystnadskulturen behöver brytas. Vilken HSS! Vi är värda så mycket mer än en siffra på statistiken. Låt oss lämna det destruktiva bakom oss. Nu är det dags för oss att ladda våra vapen med mer än hat. Med kärlek, respekt och gemenskap. Västerort for life!
Hon brukade skriva, alltså, första gången hon skrev, vi var i mitt kök, vi brukade alltid baka och sånt. Så vi var i mitt kök, vi ville inte göra det hemma hos henne, för vi behövde så här bra lightning, du vet, bra ljus. Och så kom vi på, men vi går till tvättstugan.
Kompisen Leila var med den gången när Faiza la ut sin första dikt på sociala medier.
Den där texten, alltså den var så löjlig, men vi var väldigt så här problematiska, så gillade att göra lite problem. Vi snackade mycket skit om så här, grabbarna i orten, retade dem. Och hon hade lagt ut den på Instagram. Sen hennes bror såg den efter en stund när den hade varit ute. Vad är det ni säger? Ni skämmer ut den. Han blev jätteirriterad, tyckte vi var så skämmiga.
Och han blev jättearg, så hon var tvungen typ att radera videon. Och min bror var så, jag vill aldrig höra dig säga sådana saker igen. Och då automatiskt tog jag det som att jag typ inte fick typ rappa eller typ göra spoken word.
Men sticker du ut?
Ja, jag är en av 100. Och det är så att man sticker ut. Och det är så att man får ta fett mycket kritik från människor som inte har något med dig att göra. Som inte ens ska ha en åsikt om ditt liv. Men helt plötsligt blir du en faktor för att du inte är som alla andra i mängden. Jag gör för mycket ljud. Jag är för mycket. Det är det folket ser, men egentligen är det inte så. Det är bara det att jag vågar vara mig själv.
Faiza skriver om sånt hon sett när hon växte upp. Hur unga män och pojkar beväpnat sig. Hon minns hur det var innan konflikterna. Hon kan se det framför sig. Tensta på sommaren när hon går i högstadiet.
Alla de man idag kallar mördare, du ser dem dansa. Alla har dansat till musiken till klockan 06 på morgonen.
Och ingen planerar att skjuta någon.
Ingen planerar att skjuta någon. Nej, alltså de man idag skriver om på tidningarna, de, det var en gång glada miner. Det var folk som chillade, som skrattade, som körde fotboll tillsammans. Det är, barndomsvänner som egentligen bråkar med varandra. Och det är sant, för att alla har älskat varandra en gång i tiden. Så starkt som vi älskade varandra en gång i tiden hatar vi varandra. Så grovt som ni ser våra områden nu en gång i tiden, det var tvärtom och det var på riktigt. För det är, så här, det är mycket som kommer med att vara Faiza.
Faiza växer upp med mamma, en syster och fyra bröder. Faizas två år äldre bror dras in i kriminaliteten tidigt.
Det är redan jättetidigt faktiskt, kanske 11. Det var då polisen började knacka. Jag tror min bror kom in i kriminaliteten väldigt, väldigt, väldigt tidigt.
Är du 11 då?
Ja, 11-12 tror jag.
Vad händer?
Alltså, polisen har varit en del av min barndom. Alltså, de har alltid sett han som ett stort hot också. De kommer och knackar som de vill och de kommer in med, de skriker, kommer hem till en och kastar omkring kläderna och kastar omkring saker och vill hitta större saker än vad som egentligen finns i huset.
Vad letar de efter?
De letar efter knark kanske, pengar, fan vet jag. Alltså, de letar efter saker och ting, han håller på med någonting.
Är det någon gång du också fattar sen när han blir äldre vad han faktiskt håller på med?
Alltså jo, jag fattade ju, men i och med att han aldrig åkte fast så var det inte så där djupt, fattar du? Och man kan ju ändå säga att jag ändå alltså, har ju hjälpt min bror, alltså typ, undvika polisen ett par gånger, fattar du?
På vilket sätt då?
Alltså, om jag har sett polisen komma, jag har ändå varit så okej, polisen är på väg, så du vet. Men, ja. Nej, jag tror det var hans första straff när han åkte in i Kumla för vapenbrott. Det var då jag fattade, jag bara okej, shit. Han är kriminell,
fattar du? Men din pappa då? Vad var han den här tiden?
Min pappa bodde inte hemma. Min pappa flyttade till Somalia redan tidigt, så han övergav oss ganska tidigt faktiskt.
Och när Faizas bror begår allt grövre brott försökte pappa hjälpa till, säger Faiza, för att saker inte skulle gå snett. Men det hjälpte inte.
Han tycker alla ska låsa in.
Du menar då att han skulle inte skydda sina egna barn?
Nej, min pappa skulle inte skydda sina egna barn mot lagen, aldrig. Finns inte kartan på han. Alltså, det finns inte kartan på han. Alla ljuger för polisen förutom min farsa. Min farsa ljuger aldrig för polisen. Alltså, min pappa samarbetar med polisen om någonting. Och han tycker inte det är okej, för att han stödjer inte någonting.
Och han är ändå inte här. Så att han kan inte vara den människan han är.
Nej,
han för kan. Det ger ingen effekt när han sitter i Mogadishu.
Det är jätteonödigt att han alltså, skriker från Mogadishu. Fattar du? Och ibland han kan ringa och klaga. Och man är såhär, alltså, förklaga inte. Alltså, du är inte ens här, fattar du? Och det blir svårt för morsan också. För att alltså, vi är inte enkla barn att handskas med heller. Och vi är fett många med fett mycket energi som är fett mycket. Och vart ska hon vara? Hon ska vara i så många platser, hon ska vara så många människor. Alltså, hon kan inte göra det här jobbet själv, fattar du? Det är för mycket på hennes axlar. Alltså
det är normalt. Alltså, det är så normalt att ha en frånvarande farsa. Att det är mer onormalt att din pappa fortfarande är i ditt liv. Att din pappa ringer dig.
Men hade du önskat att han då bara hade kommit tillbaka igen?
Jo, det är klart jag hade önskat att min pappa kom tillbaka. Och alltså, Man känner ju sig ändå ganska övergiven, fattar du? Och det är ju så att man tror ju att alla kommer lämna en i slutändan. Så man lever ju ett liv, ganska ensamt liv, så att ingen kan lämna en.
När Faiza just gått ut nian så händer något. Hennes allra bästa killkompis skjuts ihjäl.
Det kändes overkligt. Så att se honom ligga där som ett lik, alltså det var jättekonstigt. Alltså,
var är det någonstans?
I sjukhuset. Jag såg bara en skrika, en annan. Jag var tyst, alltså jag kollade bara. Alltså, det kändes inte logiskt, det kändes bara att han sov typ.
Att han sov bara?
Ja, skulle dyka upp på mig och skrämma mig som han alltid gör typ. Men det, han vaknade aldrig till, det var jättekonstigt. Sen vi alla var där och du vet. Det var ju innan allt krig började, så det var ju alla från alla sidor var ju där, i och med att han var den andra som gick bort i det här. Så det var innan man riktigt kunde välja sidor, alltså innan det ens fanns sidor. Så det var ju då det började allting.
Två unga pojkar skjuts ihjäl den sommaren. Faizas kompis sköts ihjäl 2 dagar innan han skulle fylla 17.
Och jag minns att jag hade mardrömmar i flera månader. Alltså hans ansikte kom upp i mitt huvud.
Morden klaras inte upp Och konflikten mellan två kriminella grupperingar leder till att fler unga män skjuts ihjäl.
Och det var sinnessjukt, men det var någonting man fick typ stänga av, för att efterhand dog en annan och dog en annan och dog en annan. Och sen det dog så många människor att till slut, alltså, död blev så normalt. Att det var så här att det folk, du ser lik på marken och folk ringer varandra och tar bild på Snapchat och skickar runt. Och man är så här, vart har vi kommit? Där folk säger, vänta, jag vill inte gå, jag vill gå och kolla på liket.
Stäng av ditt ljud. Stäng av ditt ljud. Varför skrattar du? Jag vill också skratta.
En tisdagkväll i kulturhuset Blå huset i Tensta. Faisa lär barn och vuxna att skriva poesi.
Okej, lyssna. Nu har jag torkat borden. Ni får ta er en konversation senare om Adele och J-Lo och allt det här. Nu det handlar om vårt skrivande. Du behöver inte ringa din bror. De som är seriösa kan sitta.
Det jag upptäcker det är att det är alltid konsten som är där för mig. Alltså alltid. Alltså, det är bara ta fram mina anteckningar och börja skriva och jag mår bättre. Inget kan köpa berättelser. Inget kan köpa en dikt. Ingen kan köpa text. Ingen kan köpa ord. Alltså det är så här, vad ord gör för mig. Alltså, ord betyder allt för mig på Gud.
Hej, hej. Så, de har gjort kaos här. Okej, okay, ska vi börja eller? Är ni redo? Vi kan börja med att köra 4 meningar. Och ni får börja ordet med jag. Ta en penna och papper och börja skriva.
Duktig du är. Fortsätt. Alltså, ni har fattat. Nej, du har fattat. Tiden är ute nu. Jättebra. Jätteduktiga. Ni har skrivit mycket, säger jag. Kallas. Jag vill vara den människan som går in i ens unges liv och den senare om 20 år, om 15 år tänker, vad är en poet? Det var en kvinna som kom till mig. Hon pratade med mig, hon umgicks med mig, hon såg mig.
Gata folk i ego toyin ba kumakan.
Min mamma är också en poet, säger Faisa. Hon skriver dikter på somaliska om allt hon ser omkring sig.
Hon sitter i sitt rum, hon har den här telefonen och hon spelar in så mycket där hon läser poesi på somaliska, vad som händer i det dödliga våldet. Alltså min mamma, jag kan sätta henne in i Spotify. Alltså vet du, hon har sån fin röst och jag brukar alltid säga till mamma när jag mår dåligt, snälla kan du sjunga för mig eller kan du läsa en visa eller dikt någonting, och hon är så duktig.
Edalinti alankado reiselagadami ilahe gaga antawe heina yuno gargar.
Alltså, min mamma, alltså, det känns som att varje gång jag pratar med henne och hon ger mig råd, alltså, det känns som att jag gråter bara. Jag vet inte varför, fast hon är fett uplifting och hon försöker säga till mig ett och annat. Men jag vet inte, det känns som att jag blir extra känslig när jag pratar med min mamma, så jag undviker att prata med min mamma. Och jag vill lite typ stressa henne också.
Som att du också blir mera barn än vad du skulle behöva känna det som.
Ja, precis. Men jag har fattat att, alltså nu när jag ser processen utifrån, då ser jag en skadad tjej, en mycket ledsen tjej, och jag känner mig fett ensam. Och sen när jag får ut min konst och ser att folk kan relatera, och då blir det så här, shit, jag är inte som konstig, så konstig som alla säger, då hade inte folk kunnat relatera. Så min bror är bara 2 år äldre än mig. Fattar du? Det är inte som att han har levt i 100 år och du vet, sett saker och ting. Men jag minns när jag fyllde 18, då kände jag, alltså jag är en vuxen människa. Och det var, min kompis hade lagt upp en bild på mig och han tyckte inte om bilden. Och han var så här, alltså den ska bort, den här bilden och dittan och detta. Och han typ styrde vilka bilder jag skulle lägga upp och vilka jag skulle följa och vilka som skulle följa med. Han var jättekontrollerande. Och jag var så, du kan inte bestämma över mig längre typ. Fattar du? Och min mamma är fett så här mycket, lyssna på din bror. Fattar du? Din bror vet bäst typ.
Den där bilden, är den kvar någonstans i ditt lager?
Ja.
Får jag kolla på den?
Ja. Vad det här han inte gillade. Det är för mycket hud. Urringad gillade han inte. Jag blev såhär, jag är 18 år gammal, jag får lägga upp vad jag vill, jag blir vuxen. Han bara, ingen fucking bryr sig om du är fucking 18 år gammal, för att du? Jag bara såhär, jo, jag får göra mina egna val nu, typ, känner jag. Men sen så gjorde han så mycket senare då att jag var tvungen att ta bort bilden.
Vad är det för senare då?
Du vet, han släpper inte saker och han är för dramatisk och han går inte ut och han är så här, jag tänker inte gå ut för den bilden är borta. Jag kan inte gå ut och visa mitt ansikte ens när hon lägger upp såna här grejer. Jag har inget ansikte kvar. Och då, alltså det blir som att han typ skuldbelägger mig, fattar du? Och då blir så här, jag mår dåligt. Från att jag bara ville göra min grej till att sluta upp med att jag mår dåligt och nu måste jag lyssna på. Han styr mitt liv, hans åsikter styr mitt liv. Om min bror tycker jag är bra så här, då ska jag vara så här. Om min bror inte tycker det är bra så här, då gör jag inte det. Jag tror det har mycket med deras egna ego att göra. Och du vet, och typ att det är din lilla syster och de känner typ att de har någon typ av ansvar och de inte vill att du ska bete dig på ett visst sätt för det typ tar på dem och deras självbild och hur samhället typ ser på dem och att han inte har sån kontroll över sin lilla syster typ i orten om man gör mycket fel eller... Så de känner typ att de ska ta en roll de inte har, fattar du? Men de bara är en bror. Och att de är sidokaraktärer i ditt liv. Typ att du är inte huvudkaraktären i mitt liv, fattar du? Men du är bara en sidokaraktär. Och jag tror det är svårt att förstå det där. Och att du måste vara mycket stark i dig själv för att fatta det. För att det är jätteenkelt att tjejer faller för det mönstret och lever bakom deras bror.
Jag har inte valt min familj eller vilka som är mina syskon, säger Faiza. Och jag har inget annat att jämföra med.
Jag var 18 var första gången jag såg ett vapen. Droger första gången jag såg en kasse kokain. Jag var 16 kanske. 16 tror jag.
Fattar du vad det är då?
Alltså jag fattar att det är droger. Men jag fattar inte att, alltså, att det är så allvarligt. Alltså, det var, i och med att det blev så normaliserat. Det var så nära en att det var inte så allt. Till slut blev som leksaker. Fattar du vad jag menar? Alltså knarket, alltså kassarna i hash, i abiat, i det vita. Yani.
Alltså kokain?
Kokain, basically. Jag såg ju det i mängder. Och då, det blir ju så att när man är uppväxt bland det, och runt omkring, alltså vapen, knark i mängder, pengar i mängder. Yani, det blir ju att man inte heller respekterar pengarna i sig. För att det finns alltid pengar runt omkring, fattar du? Och det blir alltså pengar i påsar, fattar du? Alltså det är inte ens i påsar, pengar i väskor.
När förstår du att den där, om man ser en väska med mycket kontanter i, att det här säger jag ingenting om?
Alltså, varför ska jag säga någonting när jag lever high life? Alltså, fattar du, jag lever ju bra med de här pengarna. Jag får ju fan, jag vill ju ha pengar varje dag. Alltså, jag kan bara gå och väcka min bror. Jag behöver inte ens väcka honom om min bror sover. Det här är en vanlig morgondag. Jag går i högstadiet. Jag ska gå och köpa frukost. Jag går till min brors ficka. Min bror vaknar och han kollar och han ser mig. Och han säger okej, ta hur mycket du vill. Och jag säger okej, jag ska ta en röding. Och han säger okej.
500?
Ja.
Pratade han någonsin om var pengarna kommer ifrån?
Aldrig.
Fattar du var pengarna kommer ifrån?
Ja.
Alltid?
Ja. Jag har alltid fattat att alltså, vart pengarna kommer ifrån.
Satte du någon gång, du blir ju äldre hela tiden, upp en gräns. Jag vill inte ha dina pengar med.
Aldrig.
Känslan då? För alla kan räkna ut att det kan komma från knarkaffärer, det kan komma från vapenaffärer, det kan komma från att man handlar med skyddsvästar, att man pressar folk på pengar som kanske inte ens var skyldig en pengar för att det kanske var ett rykte. Du vet allt det här, vilken situation det kan komma ifrån. Och den tanken då, den har ju inte bara slagit dig. Vad det är för slags pengar så att säga.
Nej, om jag ska vara ärlig, alltså, det har aldrig djupat mig så. För mig, jag känner ju att jag mår ju dåligt i själen varje gång jag äter svarta pengar. Jag ser ju vilken påverkan det har på mitt liv. Mitt liv går inte bra när jag gör sådana saker. Och jag känner också att det är så här, jag har haft mycket, alltså, du vet själv bland det. Alltså, min garderob, den var, alltså, jag hade så mycket kläder att jag kunde sälja mina kläder. Men i och med att vissa av dem inte kom från en bra plats kanske, där pengarna inte var rena, där man kanske har hasslat någon människa. Men bara av att det inte kommer från en rätt plats, jag känner själv hur jag inte har något kvar längre. Fattar du? Och att man går så pass långt att till och med försörja sig själv med knarkpengar. Och att du inte ens bryr dig om det är att det är blodpengar det här, om det är vapen, vart den kommer ifrån. Och det straffet som kommer med svarta pengar är att din själ blir svart. Fattar du? Ditt hjärta blir alltså, svaknat till, ditt hjärta blir sten.
När Faisas 2 år äldre storebror döms för grovt vapenbrott går hon andra året på gymnasiet.
Då var jag fett ledsen. Alltså jag grät typ. Jag var så här, alltså jag blev jätteledsen. Min vän fick typ trösta mig av att min bror skulle sitta inne. Jag var fett rädd att min bror skulle sitta inne. Fattar du? Jag tyckte fett synd om han.
Polisen pekar ut Faisas storebror som en person som har stort inflytande i ett av de kriminella nätverken i området. Och när han avtjänar ännu ett fängelsestraff för grovt vapenbrott hälsar Faiza inte på honom i fängelset. Men hon är där den dagen han släpps ut.
Men det var inte som att man såg vad han hade åkt in för, om jag ska vara ärlig. För att det känns bara skönt om att han var hemma igen.
Kommer på att jag tänker på att jag inte vet så mycket om den lilla Faiza som är jättelitet barn.
Jag vågar inte gräva så djupt, tror jag.
Inte?
Kom ihåg att jag inte gillade cykla och klättra och sådana saker. Jag inte var så pratglad och jag inte pratade med människor. Jag brukade låsa in mig själv och brukade vara för mig själv mycket. Men min fantasi var fett rik. Jag har känt så mycket känslor, men att jag har tystat ner det. Du vet, hela tiden gråta för ingen anledning. Och jag fattade inte varför jag grät. Jag bara kände fett mycket. Alltså jag var fett ledsen unge.
När Faizas pappa flyttat till Somalia så var det hennes äldsta storebror Mohammed som blev som en pappa för henne. Mohammed var 15 år äldre.
Han uppoffrade sin ungdom och satt sig i en taxi när han är 22 år gammal. Alltså han på riktigt alltså växte upp för fort. Alltså om någonting, fattar du?
Menar du att han försörjer er då?
Han försörjde oss och han klarade inte av att se min mamma knäga. Men min mamma jobbade med olika jobb. Alltså, och hon var typ så här gruppchef, så här städargrupp i Scandic Hotel i Göteborg. Hon är fett stolt över den varje gång i Göteborg. Hon sa, kolla Scandic där i stan, jag jobbade där. Jag var gruppledare för alla städerskor. Så wow, mamma. Så då så här, han såg ju henne jobba. Alltså, mamma jobbade fullt. Typ, alltså jag kommer inte ihåg min mamma så mycket i min barndom. För att hon var ute och jobbade hela tiden.
Mohammed stöttade mig i allt, säger Faiza. När jag tävlade med min poesi i ortens poet var det han som var stoltast av alla.
Och han brukade sitta på i stora skärmen och kolla alltså på mig om och om igen så många gånger att jag hatade min egen röst. Och han kollade om och lika stolt och lika glad varje gång. Och han pushade mig så mycket.
Ljuset försvunnen i en ort som blöder. Där våra bröder skickar varandra till döden utan att tänka över. Syskon gråter av de smärtsamma minnena från mammas min. När hon la blicken på broderns lik. Förstår ingenting och undrar hur allting vände omkring. Är det hit vi har kommit? Där listan på den bortgången inte rymmer ännu.
Han var så här, du hade kommit etta. Han bara, men bara du är nervös. Han bara, det är okej att vara nervös. Och du hade en liten text. Han bara, du är världens bästa poet. Han bara, ingen är bättre än dig.
Mohammed flyttade utomlands och började plugga till läkare. Sommaren 2018 var han hemma i Sverige. Och i augusti det året blev han mördad. Han blev 34 år gammal. Mordet är fortfarande olöst.
Vet att jag har aldrig velat få reda på varför hur min bror dog. Alltså för att alltså döden tog på mig så mycket att jag klarade inte av att höra vem var det orsaken. Jag kunde inte ens få in i mitt huvud att han var död. Mitt hjärta, min hjärna klarade av det. Jag klarade inte av det.
Men det du vet är att ingen dömdes, det är inte löst, förundersökningen lades ner.
Exakt, det där vet jag. Mm.
Faiza minns begravningen, skopporna med sand i graven, hur hon tröstade Mohammeds barn.
Jag fick inte gråta, jag var tvungen att vara stark för dem, jag var tvungen att vara stark faster, jag var tvungen att hålla dem i handen. Jag var tvungen att hålla dem i handen, jag var tvungen att visa dem att de ska kunna vända sig till mig. Så jag fick inte vara ledsen, jag fick inte vara svag. Och det är fett synd att de inte hinner se vilken fin människa deras pappa är. Och att deras pappa aldrig, han var pappa till dem så pass länge. Men han var pappa till oss, vad tar du? Det är så här, jag älskar min bror. Det var min hjärta. Och det dödar mig.
För vi tog ett steg fram. Två steg tillbaka, se hur vi hamnat här. Innan vi hunnit starta det jag ser förut. Känns som annat.
Jag var jättenere, jag älskade Mona Mansour. Jag lyssnade på henne jättemycket. Mona Mansour, alltså hennes röst, alltså det lugnade ner mig jättemycket. Och det är du värmde mig när jag mådde som dåligast och du tröstade mig.
Låt mig tro vi var mina det. Tappa greppet om min steg för steg.
Vad är det för läge, Faiza? Det är en måndag i februari. I själen eller psyket eller?
själen är jag fett låg. Faktiskt min frekvens är väldigt, väldigt, väldigt låg. Så känner jag mig väldigt ensam. Ja.
Vi sitter i Faisas rum i lägenheten i Tensta. Det är skymning. Där utanför brukar man se Tensta centrumskylten med de lysande röda bokstäverna. Men inte nu. Faisa har dragit för persiennerna och vill inte gå upp.
Ångest. Jag har fått mycket ångest.
Går du att beskriva den?
Alltså den tar koll på mig faktiskt. När jag sa att jag inte... Den känns i min kropp typ. Det känns som att jag har en hel byggnad på mig och jag kan inte resa mig upp. Och det känns fett jobbigt. Och det är fett mörkt, fett grått. Det känns som att inget ljus kommer in hit typ. Du vet, det känns som att varje människa man tycker om verkligen, det händer där någonting.
Flera av dem som skjutits ihjäl är födda samma år som Faisa, 1998. Som en annan kompis som sköts ihjäl förra sommaren.
Jag lärde känna honom innan han ens gjorde någon skum aktivitet. Alltså han var ganska duktig i skolan också. Alltså det var verkligen sista människan du kan... Alltså nej, på riktigt, det är mer sannolikt att jag hamnar i ett gäng än han. Alltså det är så pass. Ja, det gick inte ens in i mitt huvud.
Faisas kompis är dömd flera gånger för att han haft narkotika på sig. Och Faisa vet vilket liv han lever. Att han är inblandad i konflikterna mellan de kriminella nätverken och att folk är ute efter honom.
Jag visste att hans umgänge var ju fucked up. Alltså, och det är det jag inte fattade, vet du vad det var? Det finns kriminella, sen det finns hänsynslösa. Alltså han umgicks med väldigt hänsynslösa människor. Och jag brukar vara så här, hämta inte de här killarna till mig, för jag fattar ingenting av dem. Jag bara, alltså de är demoner hela ligan. Jag bara, men han var så snäll! Och det var så här, och när jag kollar på hans ögon, jag ser en själ.
Faisa minns en sommar. Hon jobbade som väktare då, med konstiga tider.
Jag jobbade med dörrar och larm och sådana saker. Så det var, ja, man kunde typ jobba i en galleria när den är helt stängd. Och bara gå runt där helt ensam. Och du vet oftast, vem är vaken på natten? Ingen. Ingen kommer vara vaken och hålla dig i sällskap. Alltså.
Faisa och hennes kompis brukade ses när hon slutat jobbet.
Jag träffade jag klockan 6 på morgonen, för jag tänker att torpeden är inte ute. Då kan vi gå och promenera.
Den här gången var han ledsen. En kompis till honom hade skjutits ihjäl.
Jag hade aldrig sett han så nere och så. Han försökte skämta och såna här saker, men yani, han var jätte nere. Jag brukar alltid säga att han skulle inte lämna det här livet. Det här livet passar inte dig. Alltså jag såg aldrig han som kriminell. Alltså det gick inte i mina ögon. Alltså, det här livet passar inte dig. Fattar du? Jag bodde så mycket annat. Fattar du? Jag bodde så mycket. Han är så smart och vi brukar ha så djupa konversationer. Och han brukar alltid säga till mig, han brukar alltid säga, Faisa, jag är en bra kille från en bra familj.
Ibland försvinner han och de ses inte. Men en dag i juli för 2 år sedan hörde han av sig.
Så han var så här, men jag har suttit häktad. Det är därför jag hör av mig nu. Kom, ska vi gå på en promenad eller kommer jag plocka upp det eller någonting? Så jag var så här, nej, alltså jag vet inte, jag hade en konstig känsla. Jag var så här, det känns bara inte rätt, fattar du? Och så jag var så här, nej. Alltså min magkänsla sa bara till mig, det är någonting skumt, jag vet inte. Och sen efter, vad händer... Han har blivit skjuten, han är död.
Blev det någon polisutredning som kom någonstans med din vän?
Nej. Det är väldigt sällan alltså, polisen tar fast folk. Och om de gör det, man är i chock. Alltså, det är på riktigt, wow, shit, du tog fast skytten. Abo, äntligen, fattar du? Men det är så här, jag tycker man förtjänar att sitta inne. Man förtjänar att få sitt straff. Alltså.
Många vet massa saker, men de skulle aldrig säga det till polisen, säger Faisa.
Och det är så många fall man vet om vilka förövarna är, men de promenerar fritt och äter fritt och skrattar fritt, uppdaterar bilder på Instagram fritt medan familjer sörjer och gråter och mördarna går fritt ut på gatan som om ingenting har hänt, för att det är som att de inte har skadat en flyga.
Jag har lärt mig alla oskrivna regler, säger Faisa. Jag vet vem som är vän och vem som är fiende. Och jag vet när det plötsligt är tvärtom.
Man måste vara väldigt försiktig med vilka människor man umgås med och vilka kretsar man rör sig i. Du är det dina vänner är här i orten. Det är bara så. Så om dina vänner hamnar i problem, även fast du inte har problem, du får problem. Man typ går i pakt som brödraskap och systraskap. Det blir bara så.
Jag måste tänka mig för hela tiden, säger Faisa. Och om jag hade träffat någon av mina kompisar precis innan de blivit skjutna så hade jag automatiskt blivit misstänkt för att ha med mordet att göra.
Det blir så här, ah, shit, hon har lurat ut honom eller hon var den sista. Hur kommer det sig att någonting har hänt fastän jag inte har någon aning om det, fattar du? Och det är därför det är man måste vara jätteförsiktig för att du senare kan drabbas på grund av att jag var den sista människan. Det blir jättefarligt och jag har sen dag ett det här startat att vara så neutral som möjligt. Att jag inte har någonting med saker och ting att göra.
Men trots att jag försöker hålla mig utanför alla konflikterna, säger Faiza, så får jag problem när jag rör mig i områden där min bror har fiender.
Som att jag är inne i krig, det är ju fucking konstigt. Jag är ju inte inne i krig, varför ska jag sitta och tänka?
Som att du ska anpassa dig efter vad din bror deltar i för konflikter. Precis. Eller inte?
Precis, det är det de vill, att jag ska tänka, shit, nej, där kan jag inte promenera för att man gillar inte min bror där, eller där kan jag inte gå. Men då kan jag inte gå någonstans ju. Då kan jag bara lika gärna vara hemma och inte göra något, och inte vara en människa. Så det, och jag har sagt till dem, alltså, hur hade ni känt om min bror attackerade deras systrar? Så fick jag ett svar. Om min syster hade lika mycket luft som du så hade hon fått stryk och jag hade varit okej med det. Och jag sa, vad är luft att jag lever mitt liv? Jag ska inte säga emot, jag ska vara tyst och kolla ner och du vet, om du säger till mig, gå inte den här vägen, jag ska inte gå den här vägen eller gör inte så, fattar du? Och vi säger så här, typ, jag ska lära dig det din bror aldrig lärde dig, typ. Ja.
Nämligen vad då?
Typ att jag ska få dig att sitta inne i ditt rum och inte gå ut längre, typ. Och inte vara en poet och inte kunna uttrycka dig och inte kunna göra någonting.
Mm. Vi anpassade oss efter de som hotade och var farliga, säger Faiza.
Om alla hade ställt sig upp och sagt till sin bror, kusin, pojkvän, tyst! Jag pratar med den jag vill prata med. Jag har ingenting med ditt krig att göra. Wallah, vi hade kunnat sätta ett stopp. Tyvärr, men folk alltså, är ju väldigt aktiva. Jag säger, jag ska inte prata med den eller den, för den satte pris på dens huvud. Jag ska inte... Och det är tjejer som säger såna här saker. Och det är synd. Och det blir så här, men ni uppmuntrar ju de här killarna. Alltså, ni lyssnar ju på dem. Men istället, om man är så här, vet du vad, jag har ingenting med er grej att göra. Det är lätt hänt att, alltså, att man romantiserar sina egna, men glömmer bort att ens egna också är fel. Jag vill ha en förändring i mitt liv på riktigt. Innan jag brukar tänka att det bara är jag som ser de här sakerna och det är bara jag som går igenom det här och det är bara jag. Det känns som att då livet blir fett orättvist mot mig och då tycker jag extra mycket synd om mig själv och då går jag inte framåt i livet. Men nu när jag fattat att alla har sin kamp, alla går igenom sitt och det här är min sång och jag behöver dansa mig igenom det.
Jag och Faiza ses inte på flera månader. Vintern blir till vår. Sen får jag en vägbeskrivning. Det är en tunnelbaneresa och sen buss och en hållplats nära en kyrka. Faiza bor inte kvar hemma hos sin mamma i lägenheten i Tensta.
Är det liksom skurvattnet?
Det är skurvattnet.
Faiza har sökt hjälp för att bryta med den kriminella miljö hon vuxit upp i. Hon går till en psykolog och i gruppterapi tillsammans med andra anhöriga till kriminella och de som vill lämna det kriminella livet.
De ansåg att jag behövde så mycket hjälp. Det var på grund av hur skadad jag blev av allt det här. I och med att det var så allvarliga saker som hade hänt än.
Det är som om jag varit hjärntvättad, säger Faiza, när jag trott att allt jag varit med om är normalt. Först nu börjar jag förstå att det inte är det.
Några de skulle försöka förklara för en att man har varit i en kriminell miljö och att man själv typ har blivit utsatt för kriminella, alltså att du har levt ett kriminellt liv på ett sätt där du har varit medberoende. Att jag förstod ju varför vissa gjorde vissa saker. Nej, det är egentligen inte var normala saker. Det är inte saker man ska förstå, du vet. Och när man bryter ner det för dig och du blir så här, shit, det är ju sant.
Plötsligt är jag omgiven av människor som vill mig väl, säger Faiza. De finns här för mig med sina bokade tider.
Från början, även fast jag tog hjälpen och allt det där, det var ändå jobbigt för mig. Och jag minns att det var skitjobbigt och jag fick gå morgon och sms hela tiden och alla skulle vara så humor hela tiden. Och de väckte mig och det var skitirriterande och då var så, jag var så här. Och jag minns att de hade ringt mig och jag hade skrikit på telefonen. Jag bara, kan du sluta fucking ringa mig 10 på morgonen? God morgon, varför väcker du mig för att säga god morgon och ha en fin dag? Och jag var fett aggressiv och jag klarade inte av att de var så gulliga. Och jag minns att jag blev, alltså jag skrek på dem. Jag bara, ni är skitirriterande, jag bara, dricker med er. Fattar du? Men jag bara, sluta med er. Alltså jag blir ju förbannad över att de är snälla mot mig. Jag minns min psykolog, jag bara, alltså du är fett trög. Jag bara, du pratar om samma sak varje dag. Jag bara, jag fattar, vi går inte vidare. Jag bara, alltså jag vill byta psykolog. Jag bara, alltså han är fett, jag bara, han är tjockt trög. Sen de bara, men det är så det fungerar. Jag bara, alltså de bara, det tar tid för att han behöver lära känna det och förstå saker och ting. Alltså, han bara, Faiza. Och han har jättelugn röst när han pratar, fattar du? Och jag bara, ja. Och han bara, det är för att du, ingen har brytt sig om dig. Han bara, det är därför du vet inte hur du ska ta emot det. Jag var såhär, va? Och det är sant.
På väggen vid sängen har Faiza satt upp orangea post-it-lappar. Lappar hon skrivit till sig själv.
Okej, jag kan läsa upp en. Det står, jag kommer göra dig stolt.
Så du i den där meningen är du själv?
Yes. Sen har jag andra lappar som är som... Men det är mest typ så här att jag förklarar för mig själv att jag är drömmen. Jag är allt jag någonsin har sökt hos någon annan. Att allt jag söker finns inom mig.
Det är en kille i samma samtalsgrupp som Faiza. Några år över 30. Han har haft flera chanser att hoppa av sitt kriminella liv men inte gjort något för nu. Bland annat har han sålt vapen. Och nu, säger Faiza, så märker jag hur jag ser på honom med nya ögon och ser att hans liv håller på att rinna ifrån honom.
Jag säger, skäms du inte? Men vapen var det enda han visste. Vapen var det enda han kunde. Det var inte som att det var alltså, allvarliga saker han höll på med. Och jag var så där, men alltså, du har sålt vapen och till nästan alla grupperingar som har dödat så här många människor. Jag bara, känner du inte så här, shit, alltså, att dina saker har skadat människor, fattar du? Och han säger, nej, jag bryr mig inte.
Det är ändå konstigt att så många hänger kvar i det kriminella livet, säger Faiza, trots alla risker.
Man har sett att vissa kanske har kommit undan med så mycket och har fått en sån typ av status där många av de unga killarna har sett upp till dem. Och det har varit den att jag tror man måste toppa det som har varit. Så för varje generation blir det ju bara värre och mer hänsynslösare.
Det kom inga konsekvenser och då såg de yngre att det hände ju ingenting.
Jag tror inte de yngre såg konsekvenserna som konsekvenser. Fattar du? De ser bara lyxet, hur de lever, hur de äter ju fina middagar, de kör ju fina bilar. De ser ju att ja, men det funkar ju att gå runt med en pistol, det funkar ju att gå runt och skjuta folk. Man ser ju också det som ett fotbollslag typ. Fattar du? Det känns som att det är en turnering typ. Och de som har typ blivit dödade, det är som att de bara förlorat matchen. Man ser bara spänningen och adrenalinet och hypet. Och för de här, det ser ut som en film typ. Och de berättar om hur mycket pengar de har. Och det är mer lockande än skrämmande.
Varför skrämmer inte döden?
Döden är inte läskig när den har varit så nära dig så många gånger. Det är vidrigt, men jag är inte chockad. Som en person hade berättat för mig en gång. Man ska aldrig döda de onödiga spelarna. Man ska alltid döda de viktiga spelarna, för då går du högt upp i ranken. Alltså du flyger upp, alltså din valuta höjs när du tar stora spelare. Då kan du göra affärer med andra människor som är viktiga i den branschen som du aldrig hade kunnat hamna i samma rum som om inte du hade de meriterna du hade. Medan som du inte har de där meriterna, det spelar ingen roll vilken gangster du är ingen.
Killarna i gängen utnyttjar tjejer också, säger Faiza, systrar och flickvänner.
Min vän har hållit vapen åt hennes kille.
Förvara
den. Och jag var så här, det här är ju det sjukaste. Hon var så här, men han sa bara några timmar. Jag bara, nej, men alltså, det är det sjukaste. Alltså, du vet inte vad han har gjort med den här pistolen. Du vet inte vilka som har haft den här pistolen. Jag bara, vi tror oftast, åh, den här gangsten, det är hans pistol. Nej, det är 35 personer på den här pistolen. Det är så mycket DNA. Det är, du vet inte vad de här skotten har varit. Du vet inte vad de har gjort. Du vet inte vad du... Det är inte bara vapenbrott du riskerar. Du kan riskera att åka dit för mycket annat också, fattar du? Jag bara, men det är så när man är kär. Jag kan inte kalla henne dum för att man gör allt för den man älskar, fattar du?
Men den där killen, han gör det mot sin flickvän. Ja, förvara den här. Ja. Ha den hos dig.
Ja, och det är inte bara han, det är jättenormalt. Alltså du vet, det är illojalt. Alltså du, Randi, om vet du, din kille ber dig hålla i vapen och du gör inte det. Du anses som falsk. Alltså förvara mitt knark, förvara mina vapen. Alltså annars om inte du gör det, du anses som väldigt falsk.
Faiza har också fått frågan om hon kan förvara saker åt folk. Till exempel patroner, killen sa.
Faiza, jag vet att du har källarnycklar, typ så här. Polisen, de har jagat mig och jag vet inte vad. Och kan du bevara de här skotten till mig bara?
Är det själva patronerna?
Ja, själva patronerna. Han bara, kan du bevara de här patronerna till mig? Jag bara, aldrig i mitt liv, yani, det händer inte. Killarna också vet vad det är, Randi. De manipulerar en, fattar du? Och jag tror det har mycket med att människan spelar på dina skuldkänslor och ser att han är i en väldigt allvarlig situation och folk är ute efter honom och folk kan döda honom och det här är ändå en person du älskar. Så att han säger till dig, bevara det här åt mig. Alltså, jag tror du måste förstå konsekvenserna av saker för att kunna vara såhär, nej.
Jag har sett tjejer som är kära i kriminella killar och gör allt de ber om, säger Faiza.
Alltså de bygger ju en typ av, jag vet inte, typ falsk trygghet. Alltså typ, det livet du tror du kommer få som i de här filmerna och i de här låtarna, de finns inte på riktigt. Tjejer, alltså de finns inte på riktigt. Den romantik ni söker och den spänningen ni söker, den finns inte på riktigt, tjejer. De kommer bara dra in er i deras håla och kommer till slut få dig att göra massa saker och få dig riskera massa saker och din framtid. Och du blir stämplad för alltid, yani. Din killkompis ska inte be dig hålla i vapen. Du tror du gör han tjänsten genom att ni är nära, men egentligen han är fett självisk som sätter dig i såna här situationer. Alltså, och de måste också förstå att kriminella människor är väldigt egoistiska. De är väldigt, väldigt, väldigt egoistiska och de ser bara sina egna behov och de ser bara deras egna vinningar. Det är därför de riskerar hela deras liv. Det är ett liv de har valt att leva, fattar du? Så det är så här, det är väldigt viktigt att förstå att det spelar ingen roll hur mycket han säger att han älskar dig. Han ljuger, för att om han hade älskat dig, han hade älskat sig själv. Och en man som är inne i sådana banor kan inte älska sig själv, för då han hade inte utsatt sig själv för sådana saker. Så det är djupare än vad ni tror. Och jag har sett själv hur en människa har påstått ha älskat en kvinna, men så fort det har blivit problem, han är den första människan som springer därifrån. Och man blir såhär, men du sa ju att du älskar henne, du sa ju att du dör för henne. Jag pratar bara utav erfarenheter. Jag pratar bara utav det jag själv har sett. Det är därför jag inte kan tro på en kriminell man som säger att han älskar dig. För att när skotten kommer, han springer för sitt liv. Han kommer inte vara där och rädda dig. Han kommer inte vara där och rädda sin prinsessa och titta som att du är safe. Nej, han kommer springa för sitt liv. För sitt liv.
Och fängelsestraffen avskräcker inte, säger Faiza. Och när de kommer ut från fängelset så är de avtrubbade på något sätt och vill att man ska tycka synd om dem.
De blir ganska så här empatilösa, typ. Det känns som att det är inte samma människa de var efter att de har kommit ut från tuffa fängelsestraff. Det känns bara som att pojken inom dem har typ dött, typ.
Har du sett det där?
Jo, jag har sett att det förändrar dem, typ. Det känns bara som att de blir väldigt själviska och egocentriska. Och tror att de har gått igenom mycket och de är ledsna och de är sårade. Men egentligen är det så här, du har avtjänat ett straff som... Det är inte staten som har gjort dig något fel. Det är så här, hon vill att vi ska sympatisera med dem. Och man hörde bara på musiken också, de här rapparna. De är så här, ja, ni fattar inte vad jag har gått igenom alla de här nätterna i häktet. Eller, alltså, men det är fortfarande så här, vad brukar man säga? If you can't do the time, don't do the crime. Om du nu har valt att vara kriminell, då kommer det konsekvenser. Det är klart att du kommer åka fast någon gång. Det finns ingen kriminell som inte åker fast.
Jag älskar min storebror. Alltså han som satt i fängelse när jag gick i gymnasiet, säger Faiza. Men jag tar avstånd från hans handlingar. Enligt kriminalvårdens säkerhetsorganisation rör sig Faizas bror, citat, I den inre kretsen av ett kriminellt nätverk som uppfyller EUs kriterier för organiserad brottslighet. Men, säger Faiza, att älska min bror är inte alltid så lätt som det låter.
Alltså, jag vet inte, man känner sig ändå rätt så skyldig typ till vissa beteenden, fattar du? Det är så här, hur ska jag formulera mig själv? Det känns som att man själv inte kunde se det för vad det var, för att man vill inte sluta älska en person som står en så nära. Man vill inte ta in människan för vad den är, för att då rubbas hela bilden om människan. Så det enda sättet för dig att kunna älska den här personen, det är ju genom att normalisera allt personen håller på med, allt personen gör. Hur ska man kunna göra en förändring då?
Den här texten är en påminnelse till mig och till er också. Livet är inte rättvist mot någon. Skratta på dagen för när natten inträffar. Smyger sig ångesten på dig. Paniken kramar om dig. Du är inte ensam för jag känner samma sak. Rädd för världen för att sorgen är djup inombords. Är drömmen så stor från hemma plan ut i världen. Längtan om att få tvätta själen.
Så även jag som ändå alltså, pendlar mellan de här två världen och ändå är en konstnär mitt i en kriminell värld. Jag är fett skumguss, fattar du? Och alla tycker jag är typ en fågel. Killarna presenterar mig som hon som pratar fett mycket, hon poeten, alltså, hon sjunger jättemycket. Och de tycker jag sjunger för att jag berättar sanningen om vad som händer runt omkring. Så jag blir typ som en golare, fattar du? Fastän de kanske inte ser mig som en golare för jag är inte kriminell, men hon som pratar, fattar du? Och det betyder att innerst inne någonstans, ni vet att ni gör fel. För att en människa som inte har gjort fel ska inte vara orolig över att Faiza pratar.
Det är länge sedan nu som Faizas pappa flyttade till Somalia och Mogadishu. Senaste gången han var i Sverige var för att gå på sin äldsta son Mohammeds begravning sommaren 2018. Det går inte att vrida tiden tillbaka, säger Faiza. Det som hänt har hänt. Hon har skrivit om Mohammed.
Tack för du fyllde pappas skor när han valde att ta sin egna väg. Jag dog med dig den dagen. Försökte få tillbaka mina delar, men jag har varit så bruten, min bror. Vad jag än gör känns det som att inget går rätt. Skyll inte på dig, men bror. Vi skulle bli gamla tillsammans. Se mig köra fetare bilar än du. Vem ska komma in i mitt rum och berätta för mig hur värdefull och vacker jag är, min bror? Jag önskar verkligen jag inte behövde förlora dig alldeles för tidigt. Jag hade behövt en kram från dig, men man får inte alltid som man vill i den här världen. Längtar tills vi ses. Jag hoppas det snart ska försöka hålla i ett litet tag till.
Jag ska också sjunga idag.
Faiza är på konsert med Mona Masrour, artisten med rösten och orden som tröstat Faiza så många gånger. Vi tog ett steg fram och två steg tillbaka, sjunger hon. Hur gick allt sönder till slut? Faiza är där med sina vänner. De står längst fram, nära scenen.
Jag förlorar mig själv i dig. Ey, va? Mina dömar lämmer. Ey, du och du är bäcken.
Och det jag vill att ni ska förstå, Sverige, det är att när jag väl kommer ut med det här eller väljer att prata om mitt liv på ett sätt i en sån här personlig grad, jag riskerar väldigt mycket med den kulturen jag kommer ifrån och den tystnadskulturen vi är tvungna att leva efter. Jag bryter mot alla nu. Jag bryter mot allt nu. Jag bryter mot alla normer nu. Och för mig, jag hoppas ni respekterar mina ord och ni håller hårt om dem och ni tar hand om dem. Och ni... Jag hoppas det är värt det och jag hoppas jag gör någon skillnad i någons liv och någon slutar med vad den än håller på med och det destruktiva och det går snabbt och jag lovar, du kan förlora ditt liv på ett ögonblick och alla tar sig inte ur hur mycket än du tror du kan ta dig ut. Det kan hända att du aldrig tar dig ut, så jag tipsar
den unga tjejen, den unga killen till att inte ens testa. Försök inte ens. Det är inte hets, det är inte coolt, det är inte roligt, jag lovar. Även om ni ser posera med länkar och guldkedjor, och jag lovar, varenda en gråter när kameran har stängts av. Ingen mår bra med sig själv i den livsstilen. Du kan inte må bra, du kan inte ha frid, du kan inte känna kärlek, du kan inte älska, du kan inte bli älskad. Det finns ingen riktig kärlek eller lojalitet i den världen. Allt ni ser är bara, alltså det är bara skitsnack och det är bullshit. Och du vet, man vet inte det förrän man har hamnat så djupt in i det att man inte kan ta sig ut. Och det är inte värt att hamna så djupt, för jag lovar, det är inte alla som kommer ut ur det. Och om du nu har tagit dig ur det, jag tycker du inte ska vara tyst om det. Och jag tycker du ska hjälpa den människan bredvid dig och göra någonting.
Vi sitter på Faisas säng under de där orangea post-it-lapparna där hon har skrivit saker till sig själv som hon vill ska vara sant och som ska rädda henne. Du är stark. Du är modig. Du klarar allt.
Väntat så länge på att bli älskad. Tog så lång tid att jag inte hade något annat val än att börja älska mig själv.
Du har hört Det regnar blod i mitt kvarter av Randi Mossige Norheim. Vi har sökt Faisa Idles storebror, men utan resultat. Producent Ylva Lindgren, slutmix Tor Sigvardsson. Och det här är ett samarbete mellan P1 Dokumentär och Ekot från 2023.
Sen vi tar två steg tillbaka!